Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Han är journalist, opinionsbildare, företagare och poddare. Han startade ett av landets första och största alternativmedier. Och idag är han med i Inblick med Nick. Varmt välkommen hit, Chang Frick. Bra då, Chang Frick. Varmt välkommen hit.
Tackar.
Kul att ha dig här.
Ja.
Snygg du är förresten.
Ja, tack. Det är inte vilken Adidas-dress som helst. Det är en vinröd plyschdress.
Det var ungefär det här jag hade hoppats på.
Ja.
Det är så här jag ser dig, så att jag är glad att du har just den på dig. Om vi börjar i podden som du är med i, Sista måltiden. Det jag har tänkt på, för jag tycker den är ganska underhållande och sådär, men ni är väldigt olika, alla ni som är med i den.
Ja.
Hur kommer det sig att ni är vänner, eller är ni vänner, skulle du säga?
Ja, men det är väl klart att vi är vänner.
Ja.
Men jag kan ju bäst tala för egen del, men jag har ju alltid haft vänner som är ganska olika mig själv. Alltså även när jag var distriktsordförande i SDU Syd, så en av dem jag hängde mest med, han var ju engagerad i RKU. Och jag går ju mer på personligt plan ju, än vad folk har för åsikter. Och den här podden börjar ju med att jag tror det var Mustafa Panshiris idé att slänga ihop random personer. Bara så var vi hemma hos Hanif Azizi, tror jag, bjöd på middag, och så var jag hemlig gäst där och lite sådär.
Ja.
Och sen satt vi och snackade bara, och så det blev jävligt skönt snack bara, så här, helt rad, just för att vi var olika personligheter, så att det blev jävla humor i det, dynamik. Och jag tror det var jag som sa det, att fan, det här borde man göra podd av. Och då tror jag Ashkan, för han är ju väldigt såhär, håller på mycket med ljud och grejer och nördig med det, och har någon studio, bara, ja, det ska vi ju göra. Och Omar bara, typ, vad var det, i Sverige säger vi ibland så här, nu har du satt den sista potatis, så att liksom, det här blir vår sista måltid, sa han liksom, för att sen skulle det här spelas in och släppas, då ser han bara varje karriär bara krascha, när vi sitter och snackar. Och då blev det ju namnet på podden, Sista måltiden. Och sen har vi bara kört liksom, och sen har vi har ju märkt att lyssnarna gillar ju det, just eftersom det är olika personligheter. Och då blir det ju diskussion. Om du tittar på ett debatt eller något diskussionsprogram där du har två personer som håller med varandra om allt, det blir bara ett jävla sömnpiller. Du vill ju ha det här argument mot varandra och lite känslor och grejer och blandat med skratt och högt och lågt. Då blir det ju underhållande.
Det är det som är det roligaste med det, tycker jag. För att ni är ju, alltså, jag menar, Panshiri ligger ju väldigt långt ifrån, liksom, om man nu kan kalla det för vår sida av åsikter, skulle jag säga.
Och, jag tror det beror på vilken fråga man tittar på.
Ja, säkert. Sen är ju du och jag kanske inte exakt likadana heller, men Panshiri känns liksom väldigt långt bort, samtidigt som Omar är väl lite mer åt...
Omar är nog ganska nära alternativmedia.
Ja, men exakt. Så det gör ju att dynamiken blir ganska, ja, ganska intressant. Och jag menar, ibland när du säger helt sjuka saker och man märker att Mustafa är jätteobekväm, det är de roligaste segmenten. Och sen att ni dessutom kryddar med gäster är ganska kul också.
Ja,
vem var du vän med först av de här?
Nej, men jag var nog ganska jämnt vän. Alltså, Hanif Azizi har jag ju känt, lustigt nog, ett antal år innan jag var hemma hos honom. För det var en kväll vi var ute, det var ju då när jag var lite så här, filmade mycket i förorter. Bilbränder och upplopp och allt vad det var. Jag sprang runt som en morvel med videokameran och höll på att slita skosulor. Och då var det en gång vi fick syn på någon bil som de unga snott och den var krockad och de körde runt på cykelvägen som jävla idiot typ i Husby eller Akalla eller där någonstans. Och då ringde vi efter polisen och de kom ju efter bara 45 sekunder eller något, de var i närheten. Och då var det Hanif Azizi som körde den här bilen. Och han tyckte det var jävligt skumt, vad är det här för en människa som liksom har fotat och är ute här och står mitt i natten. Nej, men jag jagar bus och kollar om det är något som händer. Va? Ja, men du vet, alternativmedia. Så hade han en sån här skev bild. Vad är det här för något? Men vi fick ju kontakt med varandra där då, ja. Och sen har vi liksom haft lite kontakt mellan varandra. Men då som egenskap och polis. Och ja, han såg väl mig kanske som någon potentiell uppgiftslämnare eller sådär.
Och det var på nyheter i dagtiden eller?
Ja, 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 ja.
Men då var du ute och gjorde grovjobb
själv? Ja, 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 de första 6-7 åren så gjorde jag väldigt mycket.
Det gör du inte längre?
Nej, nej, nu har jag anställd. Alltså det, man springer i väggen till slut. Du kan inte hålla på 110% med samma grej för länge, för det, det går inte.
Du har blivit en mediamogul.
Ja, ja, mediamogul, ja. Jag tycker jag har downsizat lite. Det enda media jag gör nu, det är väl podden egentligen.
Ja, ja, utom tidningen då?
Ja, men det är Johannes Nilsson som sköter den. Jag äger den bara egentligen. Ja, jag har kanske skrivit 2 eller 3 artiklar i år.
Den här podden som jag har glömt namnet på nu. De som pratade om hur mycket alla poddare tjänar.
Ja, Emanuel Karlstens mediepodden eller något sånt.
Något sånt, ja. Men Karlsten heter han, va?
Ja, Karlsten. Ja, ja.
God ton tog ju upp det, att hur fel ute de var och sådär.
Jaha.
Alltså, de sa ju att ni tjänade hur mycket som helst. Jag vet inte om det var 700 000 i månaden eller vad de nu sa. Har du någon kommentar på hur mycket det är egentligen?
Man ska inte fråga judesigenare om pengar. Du kan aldrig lita på svaret ändå.
Nej, nej, men det är ändå intressant att få ett svar.
Jag kan väl säga att Karlsten hamnade väl kanske ganska så över vad verkligheten är.
Ja.
Men det är sagt, sista måltiden är faktiskt, den håller för en heltidslön.
Ja, det är så.
Oh ja.
Du hade kunnat leva på bara den.
Ja, nu har jag ju intäkter vid andra, alltså ja, nyheter exakt. Idag. Och,
ja, precis, men och
så, ja, ja, men alltså den summa jag fakturerar i månaden, den kan du försörja både dig själv och en familj på utan problem efter skatt.
Bara på sista måltiden?
Ja, okay. Det är inga problem.
Men det är coolt ändå, tycker jag.
Det skulle väl motsvara en lön upp... Jo, men det blir lön... Om du ska ha en lön upp till statlig brytgräns, vad du är, det är 540 000 om året.
Ja, är det så högt?
Ja, om du räknar det och så hela lönekostnader, sociala avgifter och hela den här biten. Det är ungefär vad det drar in på gubbe.
Ja, det är ju inte illa alls ju.
Skulle jag säga. Ja. Så får du ta plus minus lite, men ungefär det här radet.
Och ni släpper en gång i veckan?
Jag tror vi försökt hålla 6 avsnitt i månaden, typ var 50 dagar. Ja, något sånt. Men sen, ja, det är inte alltid kanske det blir så. Jag har inte tänkt på det här själv.
Mm. Och ni delar lika, eller?
Ja.
Mm. Ja, kul. Grattis. Det var över förväntan.
Ja, men det är kul projekt. Alltså, sen är det ju så, det som är kul när man gör ett projekt och det drar in pengar, det öppnar ju möjligheter att hitta på nya saker. Och det var ju en sån här grej med alternativmedel som jag var på tidigt, även med andra. Att tänk lite kommersiellt. För är folk beredda att betala för det, då får du ändå ett litet kvitto på att du gör rätt sak.
Mm,
annars vet du inte alltid om du gör rätt grej eller inte.
Nej.
Och ju mer du kan göra saker som folk upplever som kvalitet, då kan du växa och får du lite ekonomi. Ja, men då kan du anställa folk och du kan hitta på nya idéer och då växer saker.
Mm.
Så just det här med Patreon och det börjar komma fler betalvägg. Jag var väl en av de första att ha en betalvägg på en alternativ mediekanal. Just den utvecklingen tror jag är jävligt schysst.
Mm.
Sen nästa steg som jag håller på med nu, om vi ska prata ekonomi, det är ju som elbolaget, kärnkraft.se. Ett stort problem har ju länge varit att om du driver alternativmedia får du inga bra annonsörer. Det är oftast rätt skräpiga annonser om du får annonser. Mm. Samtidigt har du ju en jättestark målgrupp här, ju, väldigt tydligt definierad. Vi vet vad de gillar, vi vet liksom jättemycket om den här målgruppen som läser.
Mm.
Det går ju att sälja hur mycket som helst till de här människorna. Och varenda jävla näthatare där ute, högerextremist och galenpanna och antivaxare eller vad det nu är för någonting. De har ju ett elavtal. Varför ska de trycka pengar till Godi eller Leon eller Vattenfall eller något PK-bolag?
Mm.
Ja, ja, då drar vi igång det då ju. Och så marknadsför vi bara i alternativa kanaler. Vi sponsrar Joakim Lamotte och du vet, kör sådana här grejer. Och det försöker jag med att uppmuntra nu, att fler som har idéer, ja men branda emot den här målgruppen, för fan, det är en jättestark marknad.
Mm.
För ingen PK-byrå på Södermalm kommer göra det. Och det är bara gratis pengar att hämta.
Det är ett ganska stort segment som inte täcks ju,
ja, ja.
På så vis.
Ja.
Tror att fler mainstream-företag skulle tjäna på att kapitalisera på alternativmedia, eller tror du de har för mycket att förlora på det?
Tror inte de har någonting att förlora. Däremot är de idioter, så de kommer inte göra det. För att människor som är beslutsfattare där, alltså det är så korkade människor. Gå in på en PR-byrå, du vet, med en fin titel. På, alltså, herre jävla. Jag var inne en gång och besökte en sån här. Då sitter det vuxna människor på sån här jävla... Du vet, hoppbollar med två spenar. Och ska sitta där vid datorn och de är så jävla inne och checkar. Nej, ja. Du har väl sett de här videoklippen inne från Facebook och Twitter. Mm. Du vet, någon jävla fjuttig som jobbade. Ska visa en dag på jobbet och vad handlar det om? Ja, men här åt jag till lunch och här var fikan. Här kan vi ha lite yoga. Ingenting om vad faktiskt gör någonting.
Nej, precis.
Det är den typen av människor.
Var det rätt talande att Elon Musk visade upp det här lagret med Stay Woke t-shirt här?
Ja, jag såg bara något snabbt i flödet om det.
Ja, det var ju ett lager fullt med sådana tröjor som var på högkvarteret.
Ja, ja.
Alltså.
Ja, ja.
Men så tryckte han upp nya där det stod Stay Working, tror jag.
Något ja, sånt. Stay Bra.
Ja, det är bra att han gör det. Men på tal om pengar då, din tidning Nyheter Idag tar ju inte emot prästen. Nej. Fast ni skulle kunna göra det antagligen.
Oh ja, det har vi varit, alltså vi hade nog, shit, hur länge har vi haft betalväg? Alltså det är nog 4 eller 5 års tid, spontant skulle jag säga, som vi nog hade kunnat söka för.
Okay. Hur många prenumeranter har ni?
Jag har inte kollat det på ett bra tag. Alltså vi har pendlat mellan 1200 och 2500, så alltså, det är ingen så här jättestor volym.
Nej.
Men den är ju tillräcklig. Jag tror prästödgränsen går väl med typ 1000 eller något sånt.
Är det 1500 kanske?
1500 ja. Kanske, ja.
Okay. Men, vad är
men pratar vi helårsekvivalenta som det man mäter, ja. då är vi uppe i över 1500 utan problem.
Ja, okay. Vad är det som gör att du inte vill ha det då? Är det en poäng med det?
Nej, men jag är emot. Staten ska inte finansiera media.
Mm.
Om du ska säga, hur ska du granska? Ska du granska den hand som föder dig? Alltså rent intellektuellt. Mm. Det krockar där.
Ja.
Sen är jag emot hela prästödssystemet. Jag anser att det ska läggas ner.
Men är det inte bra för dig att utnyttja när du har möjligheten, eller tycker du det blir för hycklande?
Ja, för mig blir det hycklande, ja. En sån grej.
Hur mycket, det är ganska mycket pengar du går miste om genom att hålla principen.
Ja, det gör väl en mille om året, det tror jag att det,
ja, det är
en och en halv kanske. Jag har inte koll exakt, men förmodligen, alltså då när vi hade som mest prenumeranter, då hade det nog varit över 2 miljoner per år.
Ja, det är så pass.
Ja, det tror jag.
Ändå starkt då.
Ja, nej, jag, det finns många fel och brister och skrupler med mig, men det är en sån här princip, man ska inte ta emot pengar av staten, och då kan jag skattefuska så mycket jag kan med gott samvete. Förstår du vad jag tänker?
Ja, visst.
Alltså, jag rör inte era pengar, även om ni säger att jag har rätt med det, men då ska ni ge fan i minne också, så är det bra så. Alltså det är en princip, nu säger jag inte att jag skattefuskar, men principiellt.
Ja.
Jag vill ju sänka skatt, jag vill ju att det du jobbar ihop, håll det hellre själv. Och så bestämmer jag vad jag vill göra med de pengarna. För det, principiellt så är det ju ett fel. Med prästödssystemet så tar du ju skatt av folk. Ska staten ha rätt att tvinga folk långt ut på vänsterkanten att via skattsedeln vara med och finansiera min tidning som de ogillar? Nej, det tycker jag inte. Av samma anledning som jag inte vill vara med och finansiera ETC.
Mm.
Alltså, folk kan avgöra mycket bättre själva vad de vill att sina pengar ska gå till. Det behöver inte gå in till staten och sen ska det sitta någon jävla nämnd och portionera ut detta.
Nej.
Fri marknad funkar. Det är liksom inget, jag ser inget problem där.
Ja, jag tänkte att vi ganska tidigt ändå går in på en grej jag är ganska nyfiken på. Det är den här dickpick-händelsen i SD.
Ja, just det.
Som du var högst inblandad i, kan man ju säga.
Lite lätt.
Och jag har lite uttalanden som är från dig själv då på Twitter som jag tänkte fråga om. Så exempelvis så skriver du att min princip om publicering tar noll hänsyn till vem som gynnas eller missgynnas.
Mm.
Har en nyhetsvärde ska det ut. Detta är emellertid inget som kanske platsar på nyhetsplats. Det är mer skvallercontent för Twitter.
Ja, det var första, precis. Första grejen jag fick. Då ställde jag alla frågor. Är det skickat till någon underårig? Är det någon tjej som inte vill ha emot det? Ta emot det eller någonting sånt? Nej. Det enda som fanns, jag kunde skönja att det var att det här förmodligen med all sannolikhet liksom gjort i riksdagens arbetsrum eller där inne.
Mm.
Och då resonerar jag så här. Okej, om det var en sosse som hade tagit en dickpick på sig inne på sitt kontor inne i riksdagen och skickat till någon. Skulle jag dra ut det på Twitter? Ja, direkt utan att blinka. Ja, men då har jag svaret. Då kör vi ut det. Och det tycker jag så här. Men jag ska göra en nyhetsstory och sätta en fet rubrik. Det måste finnas någonting mer. Mm. Inte bara att han var kort och satt på kontoret, vilket kan vara genant eller lite. Vad gör de inne egentligen? Den frågan kan man ju ställa sig. Och hur lämpligt är det? Men jag kände inte att där och då vägde det upp. Sen tog det ett dygn. Knappt. Då hör folk av sig till mig. Och då kom det nya uppgifter. Och då hade jag material att göra en artikel. Då blev läget ett annat.
Vad var det för nya uppgifter?
Det var att han har skickat till kvinnor där det varit ovälkommet. Och då kan det vara sexuellt ofredande.
Okej, okay, så att du fick efter den här första publiceringen, ja, så fick du uppgifter om att det var...
Ja, för då började ju snacket komma igång och då började folk skicka DM. Och du, jag har ett tips, jag såg att du pratade om ja, den här personen då. Ja. Ja. Och då började komma in grejer. Och helt plötsligt så var det en person som hörde av sig som jag kände väldigt, väldigt väl. Alltså som står mig väldigt nära. Mm. Som berättade att du, han har faktiskt skickat till en tjej där det varit ovälkommet. Och hur vet du det? För jag har själv sett meddelandena och han kände tjejen med. Mm. Och hon berättade, han var liksom så att det var ju liksom så nära ur hästens mun du kan komma. Så där
men,
var jag ju...
Men det var någon som du känner som sa att den personen har sett det från en annan. Som den personen känner.
Ja, precis. Ja, precis.
Det är inte den du känner som har fått det till
sig. Nej, men han har sett meddelandena.
Okay.
Och den här tjejen som har tagit emot, det var en person som han liksom också umgicks med. Mm. Så han kunde ju berätta väldigt detaljerat om det här.
Ja.
Och den här personen skulle teoretiskt nästan kunna vara en reporter på Nyheter idag. Alltså det på den liksom. Mm.
Ja, så. Men var det då du tyckte att det fick nyhetsvärde?
Då har du nyhetsvärde. Oh ja. För att så här, jag brukar resonera så här.
Eller hade du nyhetsvärde redan innan?
Vissa hade kanske bedömt det som nyhetsvärde. Alltså det är ett stolpskott skulle jag säga. Om det är boll in eller boll ut där. Ja. Jag personligen brukar, jag har nog lite, jag vill ha nog någonting mer än bara att du sitter och tar dickpics inne på riksdagskontoret.
Ja.
Även om jag förstår att du har väldigt högt skvallervärde, men nyhet, ja, jag skulle nog hellre fria en fälla på just den punkten. Det får bli Twitter istället. Eller var så jag bedömde det där.
Ja. För det finns ju en Twitter du skriver, då antar jag att det här har varit innan de här uppgifterna då. Men där du skriver, jag har inte sett att det finns något oönskat slash ofredande i detta.
Ja.
Och mottagaren har med marginalåldern inne och så vidare. Ja, och så vidare. Ja. Däremot finns det ett beteende som jag tycker är värt att uppmärksamma. Ja. Inget olagligt men delvis åtminstone olämpligt.
Ja.
Var det här innan du fick de nya uppgifterna?
Yes, det var innan.
Okay.
Det var innan.
För sen så kommer det ju en rubrik som heter sexuellt ofredande.
Ja.
I citattecken då. SD riksdagsledamoten skickar oönskade dickpics.
Då kommer nya uppgifter. Då är ju läget helt annat. Då är det inget att diskutera.
Okay. Men vad var det för... Alltså, hur trovärdiga bedömde du de här uppgifterna då? Alltså det var... För i och med att du personligen kände uppgiftslämnaren så bedömde
du... Jag är väldigt anal när det kommer till uppgifter. Att jag måste kunna vara säker.
Ja.
Ja.
Har du sett några liksom... bevis
jag har sett väldigt mycket, ja.
Ja, alltså bevis på att det var oönskat och...
Det har jag också sett, ja.
Okay.
Men sen vill jag inte citera eller någonting för det kan peka mot en person.
Ja, jag fattar. Har det varit till kollegor också? För det fick man lite bilden av i alla fall när man läste.
Ja, alltså de kvinnor som jag förstått det som, av dem, nu har jag inte kommit i kontakt med alla kvinnor som har skickat sådana här bilder. Det verkar vara rätt många. Mm. Det har ju varit en hobby liksom och har varit pågående under en längre tid. Mm. Så jag var ju lite småkänd för det där. Men av dem jag fått tag i så har det oftast börjat med flört. Han är väldigt, du vet, romantisk och allting och lite så här. Och i de flesta fallen så har det väl mer handlat, ja han har väl kanske varit otrogen mot sin fru och sådär. Men det är ju mellan de två, det har ju inte kanske... pressen med att göra. Men i några fall så har han varit lite helt på gröten och skickat iväg en sån och kanske trott att det var önskat och så var det inte det. Mm. Ja, det finns ett par sådana vittnesmål jag tagit del av.
Där han har trott att det har varit önskat?
Annars tror jag inte han hade skickat dem.
Nej. Eller har det varit önskat i vissa fall också?
I de flesta fallen har det varit det.
Okej. Okay. Det är tvåtal där
det är. Ja, det är tvåtal där det har varit oönskat. Han har ju varit oförsiktig, så skulle jag säga.
Ja. Hur många fall är det så totalt?
Ingen aning. Nej. Men alltså jag har väl fått identifierat åtminstone 7 eller 8 kvinnor som har skickat till.
Okay. Fanns det någon tanke kring tajmingen på publiceringen eller la du bara ut det så... Eller tänkte du inte...
Nej, det var, alltså det kom verkligen. När jag fick det så pang. Alltså det var bara smack. Okay. Jag hade inte en susning om detta innan den första tweeten kom.
Okay. För det kom ju...
I valrörelsen.
Ja, strax.
Och det kom också det är väl lite lustigt, för det kom via en vän som bor uppåt i Sverige som har ingenting med politik att göra alls. Nej. Och honom känner jag genom, hur ska jag säga, ja, att jag håller på med raggarbil och motorer och sådana saker. Mm. Det är genom den liksom svängen. Men han hade i sin tur träffat någon tjej någonstans och fått reda på det den vägen. Just det. Och så kom det till mig, bara rätt upp och ner.
Finns det några personer inom SD som har velat att det här ska ut?
Ja, det ska du säga. Alltså det, så är det garanterat.
Ja. Men har du märkt av något sånt att någon har liksom velat att, velat ha att den här personen råkar illa ut? För det finns väl, antar jag, olika falanger inom partiet?
Det finns det i alla partier. Ja. Så...
Har du märkt av något sånt?
Ja, några kommentarer har jag hört från vissa om som var lite sådär... som gick åt det här hållet.
Vad
vill du berätta? Nej, men bara att det vill folk som stört sig på honom lite eller tyckte att ja, haft olika åsikter. Bara, haha, nu fick han vara han. Sådär, ja. Sådär brukar det vara.
Ja. Va, och du säger ju att du inte är, liksom din princip om publicering tar hänsyn till vem som gynnas eller missgynnas. Mm. Hur ser du på konsekvenserna då som en sån här grej kan ge? Tänker du att man... Ja, men man får skylla sig själv eller det?
Ja, alltså har någon tvingat honom söka sig till riksdagen? Alltså är du riksdagsledamot så får du finna, det blir väldigt långtgående granskare. Du är ju lagstiftare. Mm. Och det, så är det inte någon har tvingat honom att ställa upp som riksdagsledamot så får han ju själv vara förberedd på att allt han gör, även mycket på fritiden, kommer granskas.
Ja.
Och är du då ett socialkonservativt parti och allting så det är klart att om du bedrar din fruga och skickar dickpics där det även kan vara oönskat... Då har ju det nyhetsvärde.
Det är en grej jag undrar över kring det oönskade. Som jag förstår, jag kan ha fel, men det verkar inte som att det finns några anmälningar. Eller
nej, det är, väldigt det är väldigt ovanligt att kvinnor anmäler sådana här saker.
Ja.
Så att det här är ju teoretiskt olagligt. En sån här sak prövas ju nästan aldrig någon dickpick. Det är väldigt sällan det görs.
Ja. Men varför tror du ingen har anmält då? Är det för att de...
Men en vuxen kvinna som du får... Om du skulle få, säg att du är på en valvaka och träffar någon jättebrusad kvinna som är väldigt flöttig. Det är bara helt hypotetiskt här. Mm. Och så skickar hon en bild på sina tuttar till dig sen. Och du känner dig att det här var inte vad du ville ha. Mm. Skulle du gå till polisen med det? Nej, du skulle bara...
Nej, jag som man skulle inte göra det.
Nej, men många kvinnor har ju också lite skinn på näsan kanske. De tycker det var inte vad de ville ha. Det var absolut oönskat. Men är deras liv förstört för att de har sett den här... liksom ja, dickpicken. Mm. Nej, de kan ta det och gå vidare. Alltså ja. Det är inte, och så brukar det vara, alltså det ska rätt, jag tror det ska oftast rätt mycket till för att en kvinna går och polis, om du vid upprepade tillfällen trots att man talar om att det var oönskat och du fortsätter, då kanske det kan bli frågan för en sån sak. Men lagen är ju sån att även första gången du gör det och det är oönskat så kan det vara fråga om ofredande. Lagen är ju skriven så, sen kan man ju tycka vad man vill om lagen. Men, ja, men det gör ju i sig att det når över tröskeln för att man kan publicera det, det anser jag.
Ja. Jag vill ursäkta språket här i kommande citat.
Ja, du ska läsa upp en av mina tweets.
Nu. Nej jag faktiskt inte. Men jag ska läsa upp ett citat och se vad du tycker om det då.
Ja.
Det går så här. Som sagt, ursäkta språket, vi får se om vi blir på något. Jag tycker att med en sån fitta, den kan hon ju inte bara dela till en kille. Den förtjänar alla att se. En så saftig och god, riktig fitta. Sånt ska man inte hålla för sig själv ju. Hur ser du på det uttalandet?
Alltså det låter ju sådana så här lite smågrabbig grej du säger på fyllan. Om du vet, skojar lite eller... Mm. Ja.
Men
alltså det här,
känner du igen det?
Nej.
Nej.
Det låter som något man har sett på Flashback.
Det är ett ord som är utbytt nämligen. Alltså exemplet som görs är...
Jaha!
Exemplet som görs är om...
Ja, jag var ju på väg att säga att det låter som något jag skulle kunna ha sagt.
Ja, det är nästan något du har sagt. Fast du har sagt det om personens...
Jaha, om hans lem, ja.
Exakt. Men tror du att det hade blivit mer problematiskt om du sa det om en kvinnas... alltså om du sa det på det här sättet?
Jag tror det är jävligt kontextberoende.
Ja.
Jag tror det är jävligt... Hade det varit Katarina Janouch muff så tror jag inte så många blivit upprörda. Men hade jag pratat om Linnea Claesson på det sättet och det läckte någon bild på henne.
Men om det var en kvinnlig riksdagsledamot då, som hade skickat bild på sitt kön och du hade sagt så i podden.
Jag vet fan inte, det är svårt att säga. Ja. På, och ena, alltså, eftersom folk förväntar sig lite att jag kan uttrycka mig lite sådär ibland. Ja.
Men tror du inte det hade fått värre konsekvenser om det var om en kvinna? Hade du inte blivit kallad?
Kanske. Jag tror det beror på vilken kvinna.
Ja.
Jag tror också kontext spelar roll.
Men en kvinnlig SD-ledamot, säger vi. Riksdagsledamot. I samma, om det var exakt samma kontext här.
Ja, förmodligen. Alltså, generellt så tror jag man tolkar det lite tuffare om det är mot en kvinna än mot en man. Det tror jag.
Ja.
Det tror jag. Men sen, det är så jävla svårt att säga i förväg vad det blir för reaktioner. Mm. Det är alltid så där. Det är så mycket jag skrivit som jag tror att nu kommer jag få skit. Alltså, det är ingenting.
Nej.
Sen är det något annat. Man tycker det var ingen stor grej och där brakar hela helvetet löst. Så att det är så, man vet aldrig riktigt. Det är svårt.
Ja, det finns ju också en del, för du talade ju dig om den här Margot-skandalen som skedde när hon filmade en, eller gjorde content av en blodig man som låg utanför hennes dörr då.
Mm.
Och du sa att hon påminner mig om den totala empatilösheten och sådär som finns i media och offentligheten.
Mm.
Det finns då de som menar att publicera det här som du gjorde bara för skojs skull, vilket du lite har gett bilden av att du har gjort.
Du menar dickpixen?
Ja, att du gjorde den storyn för att lite, alltså i podden, i sista måltiden lät det lite som att du gjorde det för att det var kul mest.
Oh ja. Alltså det är ju inte det är tungt journalistiskt avslöjande. Riksdagsledamot fotar kuken.
Nej,
i
nej precis. Men det har ju ändå gett väldigt, alltså jag vill vara tydlig med en grej. Om det är så, jag vet ju inte själv vad som har hänt här. Men om det är så att något är oönskat så är det ju såklart väldigt fel.
Mm.
Och inget man ska syssla med överhuvudtaget. Men om det skulle vara så att något av det här inte stämmer så är ju den här personens liv väldigt liksom, inte förstört men väldigt, väldigt negativt påverkat.
Så är det.
Och du har i alla fall gett bilden av att du gjorde det för att det var kul mest.
Första tweeten var för att det var lite kul. Jag såg ju inte att det här är något som drabbar någon mest negativt. Kanske jag får någon kommentar på jobbet om det.
Ja, okej.
Men jag är också
men
så här,
hur ser du på det sett till empati? Och
det är så ju inga problem alls med. För att det är inte så här. Du är fucking riksdagsledamot. Du ska stifta lagar. Du företräder SD. Ett socialkonservativt parti. Hallå, om du bedrar din fru, raggar på massa fruntim och skickar dickpics. Det är ett riskbeteende av något. Ett väldigt högt riskbeteende. Det är klart att det kommer pratas bak ryggen att något kan hamna i sociala medier och bli en snackis. Det måste du ju förstå. Och har du inte förstånd att förstå det, ja men då får jag väl hjälpa den här människan att förstå det. Om du inte begriper bättre. Men där ser ingen empatilös skulle ju vara om. Säg du har grannen som är lastbilschaufför och sitter och roar sig med det som inte är en makthavare whatsoever. Jag skulle väl skämma ut honom för han skickar någon dickpick till frugan eller något. Det skulle möjligen kunna vara empatilöst om inte han alls är med på det eller tycker det är jobbigt. Mm. Men är du riksdagsledamot så har du inte riktigt den. Då kan du inte stå och liksom, om nu var mitt privatliv. Nej, du är inne i riksdagskontoret. Det är vi som betalar. Vi har skattemedel för att du sitter där.
Mm.
Om du sitter och skickar dickpics därifrån så har det ett allmänintresse.
Mm.
Sen kanske inte det här stora skandalintresset. Men absolut får lägga ut det på Twitter alla dagar i veckan.
Mm.
Oh, ja.
Såg du någon risk i publiceringen av själva videon? Eller i och för sig, du har nog inte publicerat någon opixlad? Eller
nej,
någon
nej.
Men såg du någon risk i den?
Du menar att folk skulle känna igen honom?
Nej, jag menar någon risk i att det skulle vara olagligt. Eller är du helt safe som journalist där?
För det finns, men vad skulle vara olagligt?
Men dela nakenbilder finns väl olaga integritetsintrång eller någonting?
Ja, men där har du två vågskålar som väger. Du har ju allmänintresse, alltså publicistiskt, plus det privata. Och även rätten tvingas ju ta hänsyn till det där ju. Liksom, vilket väger
tyngst. För att du är journalist, va? Hade du varit privatperson hade det väl varit mycket.
Ja, det beror på hur det publiceras. Det här publiceras ju ett grundlagsskyddat media. Så det är yttrandefrihets.
Ja, exakt.
Ja.
Men hade du lagt upp det på typ Twitter?
Hade men det hade inte säkert att du hade fällts för det heller. För om du hade sagt att nej, men det här är valrörelse. Det här är ju ett riksdagsparti som aspirerar på regeringsmakten.
Mm.
Det är klart att och det här är ett väldigt. Även om det inte kan leda 100% i bevisan brutit mot lagen så är det i allra högsta grad ett riskbeteende. Och det är klart att om vi har lagstiftare som ägnar sig åt det så är det ju, alltså det har ju ändå stort allmänintresse. Det väger ju tyngre än, skulle jag säga, och det tror jag nog de flesta skulle hålla med om i en rättssal. Att det väger ju tyngre en eventuella integritetsintrånget för honom privat. Du ska också notera att jag aldrig någonsin nämnt hans namn eller uppgifter som pekar på, alltså det finns ganska många män i SD i riksdagen.
Ja, det vet jag inte riktigt om det.
Ja, men det är väl ett 50-tal.
Så nej, men jag menar när folk frågade vem det var på Twitter så sa du ju att du inte kan bekräfta eller dementera.
Ja, det var ju bara så. Ja. Sen får ju folk spekulera mest om... Ja, det är klart att många räknar ut vem det är då. Men eftersom jag aldrig skrivit hans namn eller så här tydligt hintat så att kreti och pleti fattar direkt, då får de söka sig någon annanstans och ta reda på det. Så det i sig, det begränsar ju publicitetsskadan. Mm-hmm. Det gör det.
Ja, jag förstår. All right. Vi, tack så mycket för svaren. Jag har varit nyfiken på det här, så att det var kul att få lite svaren.
Medieetik.
Ja. Tänkte att vi går vidare lite till manlighet.
Manlighet, ja.
Testokräm och sånt här. Är något du rekommenderar?
Bara om du har låg nivå av testosteron.
Använder du det fortfarande?
Ja.
Funkar det?
Ja, men jag använder inte det för att så här, jag ska bli stor och jävla spännig.
Jag vet att testosteron är ju bra för...
Alltså, jag har haft mycket problem med stress.
Ja.
Och jag vill inte... Det normala är att de skriver ut piller till dig. Du vet, olika lyckopiller och skit och grejer. Alltså, fan är det? Det är alla möjliga. Allt från beta-blockerar och sen blir det... Ja, det starkaste är väl, vad heter det? Exanor och sådana här benzodiazepiner. Ja,
det blir väl jätte...
Bäng. Alltså ja, visst. Och så finns det en hel skala däremellan.
Ja.
Och jag vill ju inte käka sånt. Ja. Jag vill ju helst liksom... Och ett sätt, man kan säga så här, det är framförallt panikångest eller det här, gå in i väggen eller utmattning eller vad man ska säga. Man håller på för mycket att sitta vid datorn. Och...
Har du haft mycket sånt eller?
Ja. Och det är väl en kombo att man inte rör på sig tillräckligt, man hög stressnivå, mycket som rör sig i huvudet. Och sätt att komma till rätta med det är att röra på sig mer.
Mm.
Men jag hatar att gå på gym, det är det sämsta, bästa jag vet. Utan man måste liksom komma igång och göra något. Jag skaffar raggarbil, då bygger jag en motor. Jag har ett torp, jag snickrar och bygger på. Ja, men då rör du på dig. Och sen testo gör ju att du får mer liksom, det är alltså lite energikick. Alltså det är inte så att jag höjer Jan Emanuel nivå nu.
Nej.
Utan vi pratar bara en liten liksom bit upp. Och men det gör stor skillnad. Mer stressdålighet, får mer energi och utan att du tänker på det så blir det att du rör på dig mer. Du gör nya saker, du är liksom. Så det har funkat bra för mig.
Har du haft depressioner då och sådana här saker?
Nej, inte vad jag vet.
Nej. Men panikångest?
Ja, det är stress. Ja.
Okej. Okay. Hur ofta har det
skett? Det sker periodvis.
Ja.
Sen jag tog test så har jag aldrig fått det på det problemet som jag hade innan.
Nej, okej.
Okay. Och det är 3 år nu.
Smörjer man in hela kroppen? Eller vad?
Nej, du tar låren brukar man ta över bröstet.
Okay.
Och sen väntar du 10 minuter, någonting som har torkat in lite. Det är som en gel, luktar som lite alkohol i det, du vet, som sån där handkräm.
Ja.
Eller du vet, om man spritar händerna, typ lite som det.
Vad känner man då direkt? Känner man något?
Ingenting.
Direkt? Nej.
Det tar, om du skulle börja på det gelen så tar det nog kanske en månad innan du överhuvudtaget märker något.
Har du provat någon kampsport eller någonting
sånt? Nej, aldrig.
Nej. Är det inget intressant?
Det enda jag har gjort är så här raggarslagsmål på fyllan.
Ja, okej. Okay. Men du har inte, alltså, för jag tror nog att det skulle göra ganska gott.
Om det skulle säkert kanske vara något sånt. Alltså jag behöver nog röra på mig och sen minska lite det här med sociala medier och hela tiden det här intensiva. Det blir för mycket ibland, stress, alltså man tar på sig för mycket, alltså man har höga förväntningar. Och så blir det här, du vet, ja.
För gym är ju en sak. Jag vet ju många som tycker att det är tråkigt.
Nej, det är inte min grej.
Och man måste ju ändå tycka någonstans att det är kul för att
kunna... Ja, annars är det bara lönlöst att dra igång det.
Ja, precis. Ja. Men det är något jag provat, till exempel brasiliansk jiu-jitsu skulle jag rekommendera att testa i alla fall. Sen kan du ju se vad du tycker om det. Det är
brottning, liksom. Det som har funkat för mig, det är liksom... Köper du en gammal raggarbil, det är alltid något som går sönder. Så behöver du... Att göra isär ihop på en motor.
Men hur mycket energi, alltså hur mycket svettas du när du gör det? Liksom?
Det gör du.
Svettas du lika mycket som ett...
Nej, inte lika mycket, men du svettas. Alltså du rör på dig, det är tunga lyft, det är skruva, det är bända, det är grejer. Det är, alltså, du sitter inte vid datorn i alla fall, bara stor grej. Bygga torp likadant, du ska gräva, schakta, vi spränger, du ska borra... För du ska spräcka berg. Ja, då står du och håller den här jävla borren. Du vet, en stor jävel som skakar. Så du får ju armar av det. Så att nej, för helvete. Det är, och det tycker jag är roligare, för då gör du någonting med, inte bara lyfta de bara jävla grejer upp och ner.
Mm. Hur ser du på svenska mäns manlighet och testosteronnivåer överlag? Tycker du att det är ett problem?
Jag tror att det finns...
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Det finns någon sån här tryck från samhället, politiskt slash medialt, att som man får du inte vara den här manliga mannen med manliga intressen som är en Jan Emanuel eller vad jag ska säga. Utan det är något man ser ner på, det kan man väl för all del göra. Men som att det ideala är en man ska visa mycket känslor, han ska vara på ett visst sätt. Men och vissa karar är ju sådana, men långt ifrån alla. Mm. Och jag tror att man måste nog ha den toleransen att vissa karar är, ja, de gillar ragga bilar och dricka öl och kanske träna på gym. Och, ja, men du förstår mig, alltså det här.
Klassiskt manliga.
Ja, det är inget fel i det liksom. Det har ju funnits en sån här debatt där man ser det som toxisk maskulinitet och ska problematisera. Men jag tror tvärtom, de karar eller män som jag trivs bäst med, det är de som vågar vara riktiga karar. Mm.
Definitivt. Alltså, jag skulle också säga att det är ju mycket, jag litar ju mycket mer på en manlig stark,
ja.
Än jag gör på en liksom...
Ja, den där feminina.
Ja, men exakt, ja. För att de är i
metrosexuella så... innerstadsvarelsen.
Ja, nu kan säkert jag bli anklagad för att vara just metrosexuell. Jaha. Men jag menar de här som är liksom alltså feminina och liksom gör en grej av att de är feminister och du vet sådana här saker.
Ja,
det har
okay,
ju visat sig
hållet,
väldigt
ja.
Ofta att
ja,
de är
ja.
Snakes in the grass.
Jo, men så är det.
Inte visst under MeToo och sådär.
Jo.
Så att, jag menar, det går ju att man behöver ju inte vara helt känslokall för att man är manlig, utan
det är du aldrig
ha,
nej, det,
det
men
går
det,
ju ändå att ha
kontakt det
med sina
inte.
Känslor
ja, ja.
Att vara svag liksom.
Ja, att du är liksom korv med muskler, hår på bröstet och du vet, det här lite äldre mansidealet eller hur vi ska uttrycka oss. Mm. Det har ingenting att göra med att du är känslokall, men det är bara någon sån här bild som människor har fått. Mm. Så är det ju inte alls, och däremot så är du kanske motsatsen till att vara den här hysteriska vänsterfjanten som skriker och gapar om allting och tror världen går under i tid och minut.
Eller de här tre papporna i Sverige möts till exempel, om du...
Jag har ju nog missat helt.
Det är någon, de hade ju ett avsnitt om manlighet som jag skulle ha varit med i för övrigt, men jag tror jag torskade på telefonaudition.
Jaha.
Men Pontus Persson var ju med.
Jaha, okej. Okay. Ja, jag har sett något snack om det i sociala medier.
Ja, och David Eberhard och sådär. Och då var det ju tre pappor med som har någon dokumentärserie där de sitter nakna i en bäck och du vet, tar på varann och pratar om känslor och den typen av grejer. Och jag menar, ja, jag reagerade ungefär så också. Och den typen av manlighet som inte alls är manlighet lyfts ju fram väldigt mycket i till exempel SVT.
Alltså det är ju ett fruntimmerbeteende.
Ja, precis.
Möjligen,
ja, precis.
Skulle jag säga.
Och jag menar, det finns ju positiva saker med att kunna uttrycka känslor, men det där är ju liksom bara femininitet också.
Ja, men det är som att facit är att alla ska bli fruntimmer på någonstans.
Nej,
för att tjejer pratar känslor så. Tjejer skulle kunna sitta nakna i en bäck och kramas lite och prata ut och gråta och ha sig. Mm. Kan jag tänka mig. Alltså det är mer ett tjejbeteende i alla fall än vad det är ett killbeteende. Killar pratar visst, det är känslor, men man gör det på ett annat sätt. Och man kanske inte använder, alltså jag behöver inte en timme för att förklara att jag är förbannad. Det kan räcka med två ord och så fattar alla läget. Så behöver man liksom inte hålla på och älta det där.
Men varför tror du media pushar det här svaga mansidealet? Tror du de har någon agenda mer eller vad vinner de på det?
Ja, men det är väl att... Jag tror dels går det trender i saker. Det är sällan folk i media har någon övergripande plan i huvudet att ha det här är hur vi ska förändra hela samhället. Utan det går trender. Av någon anledning så har det varit lite fult att markera mot unga gapiga tjejer som skriker om saker. Utan de ska få all uppmärksamhet. Oavsett om det är Greta Thunberg eller någon radikalfeminist eller vad fan det är för någonting. Som måste vräka ut alla sina känslor för hela världen. Och jag tror det drar klick. Och då har medierna hakat på det här. Och så har det blivit liksom en sån här grej. I verkligen, alltså åker du utanför tullarna i Stockholm så är ju människor mer så som jag beskriver att män oftast är. Mm. Det, bara att det syns inte i media.
Nej, visst.
Alltså så att det är nog mer en innerstadsgrej, mediegrej så här. Än vad det är någonting som, det är inte så att Sverige har förändrats på det sättet. Och åkte ju utanför Örebro någonstans och träffar arbetarklass så är de som de var för 50 år sedan med.
Det är mer offentligheten som förändras mellan innerstan och Södermalm.
Ja, kanske någonting sånt.
Och på tal om Södermalm, där bor ju väldigt mycket journalister. Mm. Jag antar att du kallar dig journalist också.
Om jag måste presentera mig någon, för någon som inte har en aning om vad jag gör, så är det närmaste ordet.
Okay. Men du har ju samtidigt väldigt mycket åsikter om journalister, mainstream-journalister. Det såg vi inte minst när du pratade med Frida Borgs.
Jo.
Hon tyckte att du var hotfull när
hon tyckte jag var lite hemskt.
Riktigt patetiskt för övrigt. Du gestikulerade med händerna och hon sa att det var hotfullt. Absurt. Men hur ser du på journalister i Sverige idag och deras liksom, arbetsmetoder och mainstream-journalister?
Problemet är att man ska vara försiktig och klumpa alla i en grupp.
Men går det inte att klumpa alla mainstream-journalister i en grupp mer eller mindre? Alltså SVT, Aftonbladet.
Det kanske gick för några år sedan mer, men det har börjat bli... Det börjar hända någonting, upplever jag. Mm. Det börjar hända något. Det är inte lika enkelspårigt. De är liksom sin bubbla och ska kriga. Det, alltså, ett tag så var ju journalistikens största uppgift att hindra SD från att komma in i riksdagen. Mm. Och varenda gång de hade möte på publicistklubben, så vilken diskussion den började med, så slutade alltid med snack om SD. Mm. Det var liksom en psykos. Och
det gick inte så bra.
Nej, nej, inte riktigt. Mm. Det satte ju bilden av journalistkåren väldigt mycket. Och speciellt, de betedde sig helt vidrigt i spalterna. Och helt sinnessjukt också i många hänseenden. Alltså så här, fake news är ju liksom inte bara förnamnet på vad en del håller på med. Men allting var ju tillåtet, för att det var ju för ett högre syfte, motarbeta SD. Men det där har börjat släppa och folk har börjat nyktra till, skulle jag säga. Mm. Vi kanske inte är helt i mål där, men jag ser en rörelse åt det hållet i alla fall.
Hur märker du av det i mainstreamen då? Alltså, är det...
Jag märker hur jag blir bemött. Ja.
Du är mer accepterad till exempel.
Ja, och det är ett ganska bra kvitto. För jag var jävligt hatad för 5-7 år sedan. Ja. Ta då 2015 när vi avslöjade det här med Kungsträdgården. Och DN hade mörkat sexövergreppen och afghanerna. Och det här. Jag var ju den mest hatade som fanns. Mm. Det var ju till och med teorier att det här var ett sätt för... Att Putin hade skickat mig för att destabilisera Sverige.
Just det,
jag tror det var Isobel Hadley-Kamps eller någon som kom med den här teorin då.
Det är faktiskt ganska... Nu var ju jag ganska ung på den tiden. Men det är ganska absurt att se tillbaka på hur radikal nyheter idag ändå sågs
som tidning. Oh ja.
Nu skulle jag ju säga att ni är relativt mellanmjölk på högerkanten.
Det roliga är att den har inte förändrats innehåll.
Nej, precis.
Det har alltid, alltid varit samma.
Ja, exakt. Ja. Det är ju...
Det samhället som var... Ja. Ja, eller medierna som... Ja.
Ja, precis. Klimatet, så att säga.
Mm.
Vill också fråga dig om den här grejen med drag queens på bibliotek som har läst sagor för barn, drag queens som har hetat
Ja just det, det som det har varit
Vad Vad tycker du om det?
Jag har inte sett det själv, så jag ska vara lite försiktig och lägga gott.
Men jag ska beskriva det lite mer nära då. Det är alltså drag queens som har, alltså det är inte liksom transpersoner, utan det är ju drag queens, alltså män.
Det karas och klut sig
till. Ja, det är män som klär ut sig till väldigt vulgära sexuella kvinnor. Med väldigt sexuella.
Jag har liksom dålig koll på alla vård.
Ja, jo, men det är inte lätt. Ja. Liksom har jättehårt sminkade och
jag fattar. Jo, men jag tror jag har sett någon bild. Ja.
Väldigt porrigt och höga klackar.
Ja, jag fattar.
Och dessutom så har de namn som till exempel Miss Busty och du vet, ja, alltså porrstjärnenamn.
Jag fattar. Ja.
Plus att en av dem då har rekommenderat litteratur där det finns tydliga barnpornografiska inslag. Det finns folk på vänster som inte håller med om det, för att det var en bild på en svart man till exempel som höll i en, som hade en gigantiskt kön, och så höll han i en barndocka.
Aha.
Men och då säger folk i vänster, men det är ju en docka. Jo, men hade det varit en avbildning av ett barn så hade det här gått under barnpornografibrott förmodligen. Aha. Det är ju förmodligen ett sätt att komma runt. Han hade rekommenderat, en av de här dragqueens hade rekommenderat en sån litteratur i ett annat sammanhang.
Men de hade någon sån här sagostund eller att de läste upp
för unga. Och de här personerna har sagostunder på bibliotek för skattepengar för barn då. Hur ser du på det här? Tycker du att det är problematiskt och problematiskt?
Jag har en väldigt tråkig attityd till sånt där. Jag menar så här, okay, skattepengar tycker jag inte ska gå till sånt. Jag tycker skattepengar ska... Vi ska minska skatt och bara använda till verkligen det som är statens kärnuppgifter. Sen, om några föräldrar vill anordna en drag queen sagostund för sina ungar, låt dem. Men skulle det vara på det sättet så skulle nog den där sagostunden aldrig bli av från första början. Så du jag tänker?
Mm.
Ja.
Men tycker du verkligen låt dem? Eller är det...
Jag är ganska... Så här, kan du visa rent objektivt att ett barn far illa, då ska det ju inte vara tillåtet. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Men om en unge går på en maskerad och du ställer upp olika människor utklädda på olika sätt. För en unge, det är bara kul och spännande och skitsamma. De gör ingen koppling att det här är något... Så att man måste ta saker i sin kontext. Alltså jag är väldigt försiktig med att döma saker utan att jag verkligen har koll på vad det är. Mm. Då måste jag grotta ner mig exakt vad är det som händer här. Hur är miljön, hur är stämningen, allting. En unge som är, jag vet inte, 5 år fattar ju inte att det är något sexuellt.
Nej, men hur ser du på de som ser det här som en del av en rörelse som försöker göra sexuella gränser, alltså flytta de sexuella gränserna och ner i åldrar.
Oj.
För det är något jag ändå tycker man märker av på många plan. Och det här är en av de sakerna.
Så det här är en lite svår fråga på flera sätt. Om jag trycker mig så här, eller hur ska jag säga. När jag växte upp, jag tycker det är kul med raggarbilar och grejer, du vet. Och raggar är det ju en viss stul, du super och härjar och knullas runt, det är lite omoraliskt om vi uttrycker så. Mm. Och det, på landsbygden så möter ju det oftast den här lite konservativa, moralistiska linjen. Folk som går till frikyrkligt engagerade, går till kyrka varje söndag och tycker att det är ju så fruktansvärt. Kommer du ihåg den här? Sivet Öholm när han hade det här programmet om hårdrockare, We Are Satan's People. Mm. Ja, och då kunde det här sändas helt oironiskt, för man tyckte det här var så jävla hemskt med de här såklingor i skrevet, ja det här ska barnen, förstår du vad jag menar? Mm. Och då var man jävligt moralistisk över det. Och idag skrattar vi åt det, för att det var ju rätt ofarligt. Jag tror att, hur ska jag säga, en misstanke som jag har, det att en del sådana här drag queen grejer och sånt, att det är deras sätt att trolla. De vill ha de här reaktionerna när folk rasar. Mm. Och i själva verket så är det ganska oskyldigt, som det här med W.A.S.P. Du vet att, du fattar, det var ju bara en rolig grej. Det var liksom inte så att ungarna började gå runt med sågklingor i skrevet och ha sig bara för att de hade sett det på en plansch eller någon video. Mm. Trots att det var en viss moralpanik. Men det är klart, om det visar sig och det går leda i bevis att barn de facto far illa, att de råkar ut för grejer, ja, då måste ju samhället ingripa och sätta stopp för det. Men det är ju en balansgång här. Förstår du menar? Du behöver sortera lite. Vad är det? Så jag är väldigt försiktig med att kategoriskt peka. För då blir också den där Sivet Öholm som är lite moralistisk och PK. Det vill jag inte vara.
Nej, men jag antar att du tycker att gränsen går någonstans. Till exempel, du skulle inte vara för barnporr, antar jag.
Nej, vem är för det?
Ja, exakt. Ja. Men kan man... Ja, men det finns
ju. Ja, det finns ju de som är för det.
Och går det liksom att specifikt bevisa att det är dåligt för barn att se sånt? Alltså...
Nej, men alltså, när jag var typ 11-12 så glodde vi på porrtidningar. Det var ju skitspännande ju. Alltså, förstår du vad jag menar? Jo. Jag vet inte i vilken ålder du upptäckte porr, men...
Nej, men jag menar...
Någonstans när man börjar närma sig tonåren.
Går det att peka på en liksom vetenskaplig undersökning som säger att barnpornografi är negativ för barnen? Nu vet vi ju att det är det, men jag menar...
Det är inget ämne jag studerat, men jag förmodar att... Alltså, rent biologiskt, någonstans i tidig tonår... Så får du intresse för sex och motsatta könet. Mm. Innan dess så har du inte det intresset. Nej, riktigt. Exakt.
Så varför utsätter de för...
Nej, så att alltså rent, det säger, ger ju en ganska tydlig hint om att det här är ju inte... För så, alltså, där ska du inte hålla på med någonting som har med sex att göra. Nej. Sen kommer du ju kanske till en ålder, jag vet inte, du är 13 bast, 14 bast. Det börjar bli spännande, du är nyfiken på saker. Ja, där får man väl ha en viss förståelse för att det är klart att en grabb 13-14 bast att han vill porrsurfa och tycker det är skitspännande och se hur vuxna gör och hela det här. Det är därför vi har sexualundervisning i skolan, för folk ska avdramatisera det. Och det kan jag väl tycka är vettigt liksom, så gör jag. Jag ser inga, men jag tror, ofta så vet ju folk själva vad de vill och inte vill och vad som är bäst för dem. Och det är så jävla individuellt med ju. En del blir ju inte av med oskulden för de är 19-20 liksom. Eller kanske ännu äldre. Ja, och vissa är ju igång som kaniner när de är 14 bast. Alltså det är ju... Och jag är väldigt så här, så länge folk är nöjda, inte gör något, tvingas till någonting, om du står vad jag menar. Mm. Och något de själva... Så jag ogillar att döma folk. Så är jag generellt.
Dock har ju barn ingen talan
för. Nej, men alltså jag pratar inte om barn nu. Jag pratar om... Alltså, men du förstår, alltså en del menar... Sen kan jag väl tycka att är du vuxen och 35 bast, då kanske du inte ska ragga på en 16-åring. Det kanske är lite... Du förstår vad jag menar.
Ja, definitivt.
Och sådär. Men det... Så här, en anledning till att jag är väldigt försiktig med att vara moralistisk, det är för att jag har varit väldigt mycket emot det här upplevelsen som PK-samhället. Och det, min kritik mot det är just att den är moralistisk. När jag sa 2015, gick ut och varnade att hallå, vi har tjejer som är 12-13 år som blir sexuellt antastade och det är afghaner. Att det var så känsligt att säga, det var ju för det här moralistiska, men afghanerna är ju skyddsvärda, det är synd om dem. Och det, det slutade med att de här innerstadsjournalisterna sket i sina egna ungar. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det är sådana här hyckleri, det jag upprör mig. Men att in och moralisera, ja, vid vilken ålder ska någon få titta på porr? Ja, men har du intresset när du är 13 år och tittar på det? Då har du ju någonting hänt redan biologiskt.
Jo, men det är ju en sak om barn i den åldern själva söker upp det. Det är väl en,
ja, men du vet naturligt. Vad jag menar. Du,
absolut. Men det är ju skillnad på det att samhället accepterar att vi utsätter...
Kanske inte, nej, alltså, men samhället ska ju kanske inte... Jag tror så här. Ett bra samhälle trycker inte på ungar massa konstiga ideal. Nej. Förstår du vad jag menar? Ja,
absolut.
Men jag tror inte heller man ska gå över och bli moralistisk att det är jätteförbjudet, sov med händerna på täcket och inget sex för äktenskapet och bla bla bla.
Nej.
Du förstår vad jag menar? Ja, du har två extrempunkter. Jag är med det så här libertarian att gör det du själv vill göra, men skada ingen annan. Mm. Du fattar vad jag menar? Ja. Ta ansvar för det du gör. Och sen är jag menar, jag vet ju när jag var 12-13 bast liksom, eller 11 till och med tror jag det var, någon hade hittat en porrtidning i skogen, någon hade gömt, det var ju det mest spännande som fanns ju. Mm. Så där var det ju.
Alltså, på den tiden det fanns porr i skogen.
Precis, ja, men du vet en gammal porrtidning någon hade slängt någonstans, det var ju, och det är klart, jag utgår väl från att mina ungar när de är 12-13 bast och så börjar det tisslas och tasslas, för det är ju så jävla spännande när de... Och sådär, det har jag väl inga konstigheter, så är ju ungar. Och sen började det bli tonår, och det är ju den åldern och allt det här. Så jag är väldigt lite moraliserande, men jag håller med dig i det där att ibland tenderar det som att staten och samhället vill trycka på alla, om det är fullt normalt och vara bisexuell och vara ihop med fyra personer samtidigt och du vet, såhär jätte, du vet. Det kan jag tycka är lite att har de den läggningen så kommer de upptäcka det själva. Det behöver man liksom inte trycka i halsen på folk. Nej. Lite så skulle man säga.
Bra, då har vi bara ett segment kvar som heter 50-50-frågorna. Taggad?
Vi får se. Om, är du duktig så sätter du mig på pottkanten nu.
Ja, men så jobbar jag dem inte. Men de är ändå, de är mest intressanta.
Ja, vi får se. Ja.
Är du för eller emot dödsstraff?
Nej, jag är emot.
Hur kommer det sig då?
Det finns alltid en liten risk att någon döms oskyldig. Hur säker den kan vara på saker. I alla fall i teorin. Och tar du livet av någon så är det om något oåterkalleligt.
Mm. Men om det hypotetiskt sett fanns ett rättssystem som var 100% säkert om det gick. Skulle du vara före då? Principiellt. Eller är du liksom emot att staten kan döda folk?
Jag är emot att man dödar folk i största allmänhet. Ja. Det är, jag tycker inte det är... Det är inte, jag har ingen rätt att bestämma över en annan människas liv. Vara eller inte vara. Det är samma skäl jag att gillar abort. Mm. Av exakt samma skäl. Vem är jag att fälla avgörandet vem som ska få leva och inte?
Är du helt emot abort?
Ja, alltså jag har ingen åsikt om hur lagstiftning ska vara.
Nej.
Men jag är personligen emot det. Ja. Jag skulle aldrig liksom uppmana en tjej att begå abort. Tvärtom.
Ja.
Nej.
Ja, men det var två frågor i gränsmäll där.
Ja. Jag tycker de hänger ihop lite.
Ja, absolut. Demokraterna eller republikanerna?
Republikanerna.
Enkelt.
Det var inga problem då.
Det är intressant när man frågar vissa, nu var svaret från dig ganska väntat, men när man frågar vissa ändå högerpolitiker
i Sverige, jag vet.
Så har de svårt att svara på den frågan, baffling för mig. Är du för eller emot att Sverige går med i NATO?
Jag skulle nog säga att jag är emot det. Men den är 55-45. Den är liksom, det är precis att jag då väger lite över.
Det är ingen hjärtefråga där du är.
Nej, det är inte det jag brinner högst över. Men det jag ogillar skarpt att vi kryper för Turkiet.
Ja.
Det retar mig.
Är det främst det?
Nej, inte bara. Mm. Man gör det här baklänges. Vi skulle aldrig rustat ner försvaret. Vi skulle haft ett starkt försvar. Mm. Och jag tror att rätt sätt att först bygga upp ett starkt försvar, sen ta beslut om vi ska vara med i NATO eller inte, för då kan vi välja. Nu sker detta lite som en försäkring för att fan, vi har inte så mycket försvar, tänk om ryssarna vill något till. Nu tror jag tror personligen att ryssarna skiter fullständigt fan i Sverige. Jag tror vi är helt ointressanta för dem. Så jag tror inte det är så att man behöver gå och noja så där jävla mycket. Ja, det är jättehemskt det som sker i Ukraina. Baltstaterna skulle teoretiskt kunna ligga pyrt till och hela den biten. Men det är ju forna Sovjet. Det påverkar inte oss på det sättet att vi kommer få liksom bombplan över våra huvuden, om jag säger så. Mm.
Och den här är kanske lite jobbig idag. Alternativ för Sverige eller medborgerlig samling?
Medborgerlig samling.
Ja, det var enkelt.
Ja, men de ligger nog mycket närmare vad jag själv tycker om många saker.
Ja. Vad vill du berätta vad du röstade på?
Jag röstade. Det är inte alltid jag röstar.
Gör du det nu då?
Jo, det gjorde jag. Men det var inte ett parti, det var olika partier på olika nivåer.
Vad var det på riksdags?
Ja, det håller jag. Sånt här kommenterar jag inte.
Vilket block var det då?
Ja, men det var ju Gudrun Schymans block. Ja, helt klart, absolut.
Men det var högerblocket?
Ja, vad fan tror du? Ja, okay. Ja, jag kryssade där Magda Andersson.
Kanske fick för dig något...
Nej, det är högerblocket. Men jag skulle säga... Det jag kan gilla med AFS, det är den här gladpopulismen ibland med lite saker. Lite som Bert Karlsson drag under galoscherna.
Mm.
Det kan finnas sådana inslag som är lite små. Det finns en liten humor i det, lite sådär. Mm. Den poängen kan jag ge dem. Men det är så pass nedlusat med saker runt omkring som drar åt ett visst håll. Alltså jag är väldigt så här. Jag vill säga så här, även om... Vem som helst ska bjuda in mig liksom och snacka NMR eller vänsterextrem AFA eller vad fan som helst. Jag pratar med alla. Men jag är också väldigt tydlig med vad jag liksom, mina gränser går när det kommer politiskt. Och AFS har ju drag som går åt en riktning som jag är väldigt sådär. Då precis som jag markerade med all önskvärd tydlighet mot Fallenqvist. Henne har du träffat en gång, tror jag.
Det har jag.
Ja, när hon gjorde det här med Anne Frank efter den här berömda Helge Seger som... Ja, när du gick fram till henne där på valvakan. Och jag var ju inte, man kan ju säga att jag var ju, jag lämnade ju inte mycket övrigt att önska på Twitter med vad jag tyckte om det där. Jag var ju väldigt tydlig. Mm. Och det är just för att idiotnivå och när det börjar hundvissla åt nassegrejer och sådana här, jag har jätteproblem med det där. Mm. Likadant om du skulle hylla Stalins, ja du fattar, alltså mm. det finns någonting ofräscht där någonstans.
Ja.
Även om jag ibland säkert kan skoja lite att det behövs en, att vi behöver mindre osynlig hand och mer stalinistisk stålnäve mm. i det här landet. Men du förstår vad jag menar.
Ja, visst.
Jag har lite sådär, ja. Men Medborgerlig Samling, jag känner ju Ilansen. Han är faktiskt delägare, nu heter idag, ja, en liten bit av det.
Jag intervjuade ju honom i avsnitt 2 faktiskt.
Ja. Mm. Och de är, alltså, de är ganska, de är lite så här autistisk borgerlighet. Mm. Jag kan gilla det där, de har tänkt till om mycket idéer och så. Mm. Så jag tror jag inte, som ekonomiskt så skulle de nog inte stå jättelångt ifrån AFS, om vi uppfattar att AFS rätt. De är väl också sådär, vill minska stat och spara ner på massa saker.
De är väl mer sociala, tror jag.
Eller de är kanske mer vänster.
Ja. Alltså ja. Mer sociala än Medborgerlig Samling, definitivt. Men
de sociala, ju, ja.
De är väl mer åt... Alltså...
Ja, jag tror deras grej är lite mer gladpopulistisk, om du står vad jag menar. Lite Ian och Bert och lite sådär. Det är så jag uppfattat dem. Mm. Men att... ja... Det samlas mycket folk där som inte bör vara i något politiskt parti överhuvudtaget. De hamnar där, tyvärr. Mm. Och det blir ju ett bekymmer för Kastelstrand att hantera, skulle jag säga. Men det är alltid sådär med nya partier. Det drar ju till sig som flugor till en skit ju, diverse ja, folk.
Finns det någon du skulle vilja att jag intervjuade efter dig? Någon specifik du...
Nej, det vet jag inte. Jag tror det var nog uppslag. Jag vet inte vad... Någon random person.
Om jag skulle ta någon från er podd, vem tror du skulle göra sig bäst?
Jag tror Omar kanske skulle vara den person som du hade fått mest intressanta snack med.
Mm. Inte Mustafa då, i och med att vi är så långt ifrån varandra.
Jag vet inte hur långt ifrån ni är varandra egentligen. Men Mustafa är lite... Han är lite känslig, så om någon uppfattar som att ha till och han det där gänget, ah, vet. Okay. Alltså är han lite så här. Och så misstänker du kanske de ska ställa 32 afghanfrågor och så ser det ut som att jag är jättekonstigt sammanhang och ah. Du vet så här. Det skulle jag kunna tänka mig. Omar tror jag är den, för han är jävligt påläst med om hederskultur, arabisk kultur, alltså Mellanöstern generellt. Alltså mm. han kan ju mycket. Mm. Och han är ju väldigt frispråkig, han är ju inte blyg för att säga vad han tänker och kör på och ändå liksom smart, han fattar ju saker. Mm.
Hade du rekommenderat honom att vara med då?
Nej, men alltså om du ställer frågan till honom och så kan jag ju säga till honom att jag har varit med och sådär liksom. Ja. Så får han ju ta sitt beslut. Jag tar det inte om för folk vad de ska göra och inte göra.
Inte?
Nej, det...
Kan du inte göra det i det här fallet bara?
Nej, jag har aldrig, det är som princip, jag har aldrig någonsin så här, men det här måste du göra. Jag är väldigt emot det.
Nej, jag bara skojar. Ja. Men jag ska kolla med honom. Jag tror han kan bli...
Ja, men jag tror inte han är helt oäven. Tror jag inte i alla fall. Ja.
Shang Frick, tack så jättemycket för att du tog dig tid.
Ja, just.
Trevligt att prata med dig.
Ja.
Och tack för att ni tittade.